Under temat Hållbarhetsdagarna hölls i mitten av maj en föredragsserie med den gemensamma nämnaren risker och möjligheter i vårt samhälle. Programmet som följer handlar om hur kosten kan påverka vårt psyke. Ann-Marie Lidmark från Nature Associates redogör för projektet Matrevolutionen, som är en studie om effekter av kostförändringar hos före detta kriminella.
Jaha, då hörni, så startar vi lite smått då. Jag heter Ann-Marie Lidmark och jag är biolog. Jag jobbar med folkhälsofrågor, jag är också folkhälsovetare. Jag jobbar jättemycket med miljöfrågor och har alltid varit väldigt samhällsengagerad och så. Och sen jobbar jag också en del åt Tandvårdsskadeförbundet, eller har kommit att engagera mig i deras förening. Och då är det inte så att jag själv har varit sjuk av mina fyllningar, för jag kom på redan 1973 att jag inte skulle ha amalgam, hör ni? Ja. I tänderna, så att det har jag inte satt in. Men jag tycker att de blir så orättvist behandlade och det är ett så farligt gift, så att jag har verkligen jobbat med det också. Men då var det så att jag gjorde en rätt stor undersökning med elöverkänsliga och tandvårdsskadade med deras två förbund, och vi fick pengar från Allmänna arvsfonden. Och då tänkte jag i alla fall att oj, nu kommer vi att få några förslag till vad som hjälper, så kommer det hjälpa alla. Men så var det ju inte, utan alla var så individuella och det var olika saker som hjälpte. Men det vi fann, det var att vitaminer och mineraler var jätteviktigt. Så de behövde vitamin- och mineraltillskott för att bli friska. Även om de plockade bort sina amalgamfyllningar så blev de inte friska utan det här kosttillskottet. Och de behövde ofta fortsätta att ta det hela livet. Och rätt många, jag tror det var så många som 30%, blev bättre av vitamin B12-sprutor. Och vitamin B12 är jätteviktigt för kroppens avgiftning. Och idag får man ju i sig hur mycket gifter som helst, så det behöver ju alla förstås. Men de här behövde det ungefär var tredje vecka. Och då vet vi nu senare att det finns gener, alltså det finns en ärftlig gen som gör att man inte kan ta upp vitamin B12. Och de här personerna är förmodligen sådana. Och ibland så kan de ta upp det via mag-tarmkanalen, så är det jättemycket i blodet, men det trillar inte upp i hjärnan. Och trillar inte upp i hjärnan så funkar inte hjärnan så bra, då blir man trött och så. Så det här var faktiskt bakgrunden till att jag började titta på vitaminer och mineraler. Och om ni bara visste hur spännande det är. Och hur många det är som har vitamin- och mineralbrister och som gör att de inte funkar i samhället.
Mm. Jo, det var, för du sa elöverkänslig och det här med amalgam. Ja. Gäller det båda delarna?
Det här som, ja, du sa, det hänger ofta ihop. Ja. Det gäller de som är elöverkänsliga, mår också bättre av
vitamin. Jag har nämligen en systerdotter som är så extremt elöverkänslig. Oj, så då undrar jag liksom...
Ja, vi kan prata lite om det efteråt. Mm. Det finns olika saker man kan göra, men en del har det gått så långt på så att det är svårt. Och då så skrev jag bland annat en artikel, för då lärde jag mig också, alltså när man börjar att rota i något, va, så kommer man vidare hela tiden. Och när jag började titta på vitaminer och mineraler så träffade jag först på, vill ni veta det här?
Mm. Ja, men just.
Det är inte riktigt det jag skulle prata om. Jag har inte kommit in på det än. Men det är så spännande. Alltså. Men det första jag stötte på då, det var en läkare som heter Hoffer. Och han är död nu. Men jag hade en hel del kontakt med honom under några år. Och han jobbade tillsammans med Linus Pauling. Vet ni vem det är? Han fick Nobelpris och sådär. Och de höll på och jobbade med C-vitamin. Men de jobbade också med andra vitaminer. Och den här Hoffer, han var psykiater också, så han jobbade mycket med schizofrena. Och han fann alltså att han kunde få schizofrena personer att bli bra genom att ge dem vitamin B3 i väldigt höga doser. Och han hade också en biokemisk förklaring till det där, så att, det är väldigt spännande. Och han har gjort mycket forskning som ger honom stöd för det här. Och det är jättespännande. Men sen så gick jag vidare där och så hittade jag en annan gammal farbror. De gamla farbröder allihopa. Som hette Bill Walsh. på den här Bill Walsh. Han hade gått in för att jobba med vitamin- och mineraltillskott för att hjälpa de som var kriminella och de som var såna riktiga våldsverkare. För han var också biokemist och så tänkte han att det måste finnas någonting. För att först så tänkte han ju precis som alla andra på 70-talet att det var miljöfaktorer som gjorde om man blev kriminell eller inte, eller om man blev mördare eller inte. Men det var inte så, tyckte han, utan han tyckte att det var rätt vad det var, kunde det vara en person i en familj som var helt normal som blev helt tokig. Han berättade bland annat om en liten pojke som rev ut ögonen på katten och dödade alla myror han såg och var sådär riktigt aggressiv. Men då så tänkte han att det kanske var tungmetaller eller det kanske var någonting annat då i blodet som gjorde att en del flipprade ut helt enkelt. Och han gjorde massor med analyser och sen fann han att rätt många hade för mycket tungmetall, bland annat koppar. De hade för lite zink, de hade för lite vitamin B6. Det var alltså inte B3 här utan det var vitamin B6. Och sen var det lite annat. Så han utvecklade det här och tar numera ungefär 90 olika prover i svett, urin, blod, saliv och lite annat. Och liksom kollar näringsbalansen helt enkelt. Och så kan han korrigera den då om han tycker att den inte är som den ska. Och det där är ju jättespännande. Och den här pojken som han började berätta om, han hade ju blivit jättefrisk då. Och det var ju intressant. Och dessutom var det så att han hade träffat den här pojken utan att veta om det. Han satt bredvid honom på en stor konferens. Och då var det en kille, alltså den som satt bredvid höll på och plockade upp massa vitaminer och mineraler. Och då frågade ju den här Bill, jaha, sa han, varför äter du, vad är det du äter? Ja, vitaminer och mineraler, sa den här killen. Jaha, så började han prata om det. Och så visade det sig att den här pojken hade varit hos Bill. Och var den här killen som hade rivit ur ögonen på katten och vad det nu var. Mm. Och det är helt fantastiskt. Alltså. Han var fullt normal. Allting fungerade jättefint. Och då skrev jag faktiskt en artikel. Och jag kanske har som ni kan få. Som hette Bättre kost och näring har minskat våld i fängelser. Och det här fick inte så himla stor effekt, men sen så förstod jag att det var väldigt kontroversiellt det här med vitaminer och mineraler och näringsobalanser. Och då tänkte jag så här att, men mat då? Vi tycker att det är så viktigt med maten. Så jag pratade lite med Livsmedelsverket och lite andra och så tänkte jag att det måste ju gå att göra någonting för att förbättra situationen för folk i fängelser och de som har ADHD, autism och sådär. För att jag lever ju fortfarande i den tron att det väldigt mycket handlar om näringsobalanser. Och tittar man på hur folk äter idag så är det ju förfärligt, va? Pizza och mycket bröd som du gjorde. Och mjölk. Och, alltså det är helt enkelt inget bra. Och då gick jag och klurade rätt mycket på det här. Så råkade jag träffa Peter Söderlund. Och det var jätteroligt. Så jag sa, hörru Peter, jag ska börja prata med dig. Och sen blev det ju inte så mycket. För jag hade så mycket annat. Va? Och sen efter ett tag träffade jag Peter igen. Så, men du skulle ju prata med mig. Så. Asch då, så. Och så träffades vi. Och så berättade jag då att jag jättegärna skulle vilja göra ett matprojekt. Och så diskuterade vi. Och Kjelle var med och någon till, tror jag. Och då diskuterade vi i alla fall lite hur vi skulle lägga upp ett sådant projekt. Och de hade ju massa olika idéer också. Till slut så kom vi fram ungefär till hur vi skulle göra. Och så sökte vi pengar från landstinget. För där visste jag att det fanns folkhälsopengar. Och så fick vi faktiskt rätt mycket pengar till det där. Så att vi kunde anställa 3 personer. Och nu var det Arbetsförmedlingen också. Men det som inte Arbetsförmedlingen betalade, det betalade projektet. Så det var 3 personer i köket och så lagade de mat till alla som var på X-Cons och då var det mellan 25 och 30 personer. I början var det 25 och sen ökade det då när vi hade de här luncherna. Och sen var det ju meningen att de skulle laga luncherna själva och det gjorde de ju. Men det var meningen också att de skulle analysera dem på näringsämnen och jag hade hittat ett väldigt spännande och fint program som man kunde använda. Och där, när man analyserade där så blev det rött om man hade mindre än hälften av dagsbehovet i lunchen. Och så blev det grönt om man hade mer än dagsbehovet. Så det var väldigt pedagogiskt. Här har jag det. Du kan ju skicka runt och titta på. Så att, men det blev i alla fall så att jag fick ju göra de där analyserna förstås. Men det var okej. Och sen så hade vi kostskola varje vecka. Vi tre, och ibland var en del med andra med. Jag tror du, Susanne, var med någon gång också. Några gånger. Och så var det, det var några till som var med några gånger. Men de som var i köket, de var tvungna att vara där då. För det ingick i deras uppgifter. Och successivt så förbättrade vi maten då. Och det var ju inte jag så mycket. Jag ledde ju det här arbetet. Men det var ju mer de som jobbade där som skulle göra det. Och sen så gjorde vi lite broschyrer och sådär om vad som var bra mat och dålig mat, men det gick inget bra faktiskt. Men då gjorde jag räknade ut via Livsmedelsverket då vad 100 gram av olika ämnen innehöll. Och då var det typ bruna bönor, cashewnötter, ost, parmesanost var helt fantastiskt. Det innehöll väldigt mycket bra. Och jag tittade också på mineraler, magnesium och zink och sånt där, selen, omega-3-fettsyror och så aminosyror. Allt det där som jag tyckte var viktigt då, som man behövde få i sig. Det gjorde vi i alla fall. Så vi satt där och diskuterade hur vi skulle öka de här olika näringsämnena så att kosten blev fullvärdig. Och faktum är att vi fick upp de här luncherna, så de var riktigt bra på slutet. Och då visste vi också att en del åt bara lunchen. Det var det enda lagade målet mat om dagen. Så då jobbade vi extra mycket för att få åtminstone hälften av näringsämnena under lunchen då. Och det lyckades vi faktiskt rätt bra med till slut. Men vi hade problem med en del ämnen. Och det visade också våra analyser. Och jag tror att det är de ämnena som ni också har svårt att få i er. Och dels så var det selen. Det är svårt. Selen finns ju i första hand i fisk, ishavsfisk.
Paranötter.
Ja, paranötter. Men det är svårt att få i sig tillräckligt med selen. Och jag brukar jämföra med hur det är runt Medelhavet, för där har man selenrika jordar. Och där får man i sig ungefär 300 mikrogram och vi får kanske 85 på sin höjd. Och då har vi varit duktiga. Så att de flesta behöver faktiskt äta selentillskott. Det är också farligt att säga, men det behöver man faktiskt. Så 100 eller 200 mikrogram selen tror jag alla behöver. Och det handlar också om avgiftning. Har man mycket amalgamfyllningar och mycket kvicksilver, eller som jag bor mitt inne i stan och får i mig jättemycket kemikalier, då är det ju väldigt bra med selen. För det binder framförallt kvicksilver, men påverkar också kroppens avgiftningssystem och behövs där. Sen är det zink. Det var också svårt. Men det fick vi oss hyfsat. Och särskilt om vi åt mycket animalisk föda. Äter man bara grönsaker är det svårare. Och zink har vi också lite fattigt i våra jordar. Och zink behövs för läkning och sådär. Så och massor med enzymer och för avgiftning. Så det är viktigt. Och sen var det magnesium. Och magnesium hade vi jättejobbigt att få tillräckligt mycket. För det finns ju gröna bladgrönsaker och så. Men det hjälpte inte hur vi jobbade med det där. Vi fick inte upp det. Tills vi kom på att man, och det var när vi följde de här listerna, så kom vi på att solroskärnor innehåller mycket magnesium. Mm. Och då langade vi solroskärnor i salladen. Och då fick vi upp det. Så det
de
var
här listorna, finns de på din hemsida?
Ja, de
också?
Finns på min hemsida. Ja, och sen var det ju förstås D-vitamin då. Det får man inte heller. Så D-vitamin behöver man verkligen ta som tillräckligt under vintern. Det är nästan ingen som har tillräckligt. Och så där jobbade vi igenom olika ämnen. Va? Och sen är det ju många med. Det här var ju före detta kriminella då, ex-konst. De hade suttit inne och många hade kanske knarkat och så. Och en del hade problem som man kan beteckna som ADHD. Alla hade inte ADHD-diagnos, men många var lite sådär ja, hade svårt att koncentrera sig och blev lätt aggressiva. Och då behöver man öka sitt dopamin. Och jag vet inte om ni vet så mycket om hjärnan, men i hjärnan finns det massor med signalsubstanser. Man brukar ju prata om att serotonin är ett sånt där lyckopiller. Och de som är deprimerade får läkemedel som hindrar kroppens återupptag av serotonin, så att man får mer serotonin som är tillgängligt för hjärnan liksom. Och det finns 4 såna här viktiga, tycker jag, signalsubstanser i hjärnan som påverkar oss väldigt mycket. Och det ena är det här serotonin som gör oss lyckliga och glada och lugna och sådär. Och det finns, alltså det är lite roligt faktiskt. Det finns en undersökning som jag har hittat som visar att domare, de dömer hårdare när de är hungriga. Det är intressant, va?
Skrämmande.
Ja, så efter lunch när de liksom har ätit och serotoninhalten går upp och de blir lite lugna och harmoniska, då dömer de snällare, och det är ju intressant. Men det har med det här serotoninet att göra väldigt mycket. Och sen har man något som heter GABA, och serotonin och GABA är såna där som ska hjälpa kroppen att coola ner sig och stänga av och ja, minska aggressioner och så. Och också se till så att det är ordning och reda. Mycket GABA gör att man har ordning och reda. Min ena dotter har mycket GABA.
Jag skulle behöva lite mer ordning och reda. Vilka vitaminer, hur får man i sig GABA då?
Ja, jag kommer till det sen. Nu är du intresserad. Ordning och reda. Ja, men man kan, det faktum är att man kan ändra lite av sin personlighet. Det kan man. Och det sker ju de som tar droger och de som får psykmedicin. De ändrar ju ibland sin personlighet lite. Det är för att man ändrar signalsubstanserna. Sen har vi 2 andra som är såna där som sätter igång. Liksom. Det ena är dopamin och det andra är acetylkolin. Sen finns det jättemånga andra också. Men de här 2, de ser till så att kroppen får energi. De ser till så att man är fokuserad, att man klarar att vara analytisk, och GABA kan vara så också, men dopamin, acetylkolin är också sådär som gör att man blir kreativ. Och har man brist på något där, och här många med ADHD har ju brist på dopamin, det vet man, för man ger dem mediciner som ökar dopaminhalten, så det är liksom bevis för det. Och Då blir man kanske sådär, man kan inte koncentrera sig riktigt, man blir väldigt impulsiv, lätt aggressiva. Och äter man bra då så kan man naturligt få upp halterna. Man måste få i sig proteiner då. Och alla de här aminosyrorna finns faktiskt väldigt mycket i proteiner. Så äter man kött, fisk och egentligen så får man ju i sig det. Är man vegetarian då måste man vara rätt noga. Men sen ska de bilda de här signalsubstanserna i hjärnan. Och de måste bilda dem i hjärnan. Det finns i mag-tarmkanalen också. Så 90% av kroppens förråd av serotonin, det här lyckohormonet, det finns i mag-tarmkanalen faktiskt. Och gör att peristaltiken funkar och sådär, att man mår bra. Och då kan man förstå att det är en koppling till hjärnan, mellan magen och hjärnan också. Men i hjärnan så har det lite andra funktioner. Men signalsubstanserna i hjärnan, de måste bildas i hjärnan. Så därför måste det finnas andra ämnen också. För det är liksom en rad kemiska processer. Från tryptofan eller tyrosin till dopamin. Och då behövs det ofta zink, vitamin B6. Vitamin C, magnesium. Och har man brist på något av de här ämnena, då bildas ju inte de här i tillräcklig mängd. Det är ju rätt självklart egentligen. Det är ju som att hålla på att sätta ihop bilar. Fattas det en del så klart, då blir det ingen hel bil. Va? Har man ingen ratt kan man inte styra och så vidare. Och därför är det alltså extra viktigt att man får i sig tillräckligt mycket näring. Och när jag intervjuade era kamrater här på X-konst, jag intervjuade 6 stycken, det var inte så många, men de berättade samma sak allihopa, så det stämde nog rätt bra. Så att innan hade de ätit väldigt dåligt. Så där korv, pizza, ofta på natten. Många var drogpåverkade och käkade kanske en bulle på 2 veckor. Alltså, jag har aldrig hört talas om att man äter så dåligt. Jag tänkte så här, äter man så här dåligt kan man ju knappt överleva. Hur klarar kroppen det här? Men de överlevde ju i alla fall. Och en kille som heter Kjelle, han berättade det att han hade aldrig köpt grönsaker. Aldrig. Och då tyckte han att det var helt onödigt. Han kunde ju sno lite äpplen på sos då, om det låg framme, men annars så... Grönsaker tyckte han bara var onödigt. Och så lärde han sig då under den här tiden att man behöver äta grönsaker eller frukt 6 gånger om dagen minst. Gör ni det?
Nej.
Det är jättejobbigt. Jag pratade med en kvinna häromdagen som sa att hon åt jättebra. Ja, hur ofta äter du frukt och grönsaker då? Ja, men det äter jag, sa hon. Ja, men hur många gånger varje dag, sa jag. Men en gång, sa hon. Ja, men det hjälper ju inte, va? För att, och det beror på att man behöver påfyllning av vitaminer och mineraler hela tiden. De går ju ut. Ni vet, B-vitaminer går ju rakt ut. Det bara går igenom. C-vitamin går igenom. Så man behöver fylla på hela tiden. Man har faktiskt sett att barn som äter frukt och grönsaker 7 gånger om dagen, de har högre IQ än de som inte gör det. Det är intressant, va? Och ni förstår alltså om det är någon som inte äter grönsaker. Det funkar ju inte.
Men jag tycker det låter lite orimligt att äta det 7 gånger om dagen.
Ja, det tycker jag också. Det är jättejobbigt.
Det räcker med att bara ta det till maten. En grönsak i maten, till maten.
Ja, men alltså tänk dig själv. Man äter något på morgonen. Ta en liten tomatklyfta. Eller lite apelsinjuice. Sen så äter man ju lunch. Och då äter man ju grönsaker till den.
Nej, det är så jag vill.
Jaha, ja, men ta lite grönsaker med äppelbitar i eller blåbär i eller något. Och sen kanske man äter mellis eller fikar. Då kan man ju ta en frukt istället för kaffebröd. Och sen äter man middag och då är det ju grönsaker. Så att 4 gånger får man ju i sig det varje dag minst. Sen får man jobba lite.
Men alltså, det är lite svårt det här för oss vanliga. I ena stunden sitter någon i tv och pratar om 5-2-metoden. Alltså jag ska inte äta någonting alls 2 dagar i veckan. Och du enligt dig ska äta grönsaker 7 gånger om dagen. När gör jag rätt?
Men alltså det finns ju en del undersökningar på bland annat LCHF-metoden när man käkar fett. Som visar att man får mer hjärt- och kärlsjukdomar. Efter ett tag. Och jag tror att det handlar om att de äter för lite grönsaker. De får alltså inte i sig tillräckligt mycket med B-vitaminer. Och då ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Och jag har faktiskt frågat den här, vad heter hon? Annika
Dahlqvist.
Och jag har frågat den där kostdoktorn som heter Andrea Senfelt, va? Ja. Jag har frågat dem om det här med vitaminer och mineraler, för jag är lite bekymrad över det då. Men de vill inte riktigt svara på det faktiskt. Men de tycker att man ska ha mycket grönsaker till. Så att, ser ni hur deras tallrikar ser ut, så är det mycket grönsaker. Men då kanske inte folk tänker på det, utan de tar lite bacon och ägg på morgonen. Och så tar de kanske lite kyckling mitt på dagen. Och så blir det bara den här proteiner och fett. Och det är inte bra heller. Men det är jättesvårt alltså. Och jag skulle önska att Livsmedelsverket var lite duktigare på att informera. För det är också de här som käkar mycket sån här snabbmat. Och det kan man ju också göra. Men då måste man ju också lägga till frukt och grönsaker. Då blir det rätt okej mat. För jag menar, proteinerna finns ju kvar i snabbmaten. Och mineralerna finns kvar. Det är bara vitaminerna som försvinner. Och det är likadant med McDonalds-mat, att vitaminerna, de är ju borta. Mm. Och då kan man ju tillsätta det via frukt och grönsaker. Då tycker jag att man får rätt bra. Och det är ju sånt här som man måste lära sig. Man måste ju lära sig hantera tillvaron vanligt då. Men i alla fall, när vi hade det här på X-Cons, så det intressanta där, det var ju att det var några som la om kosten helt. Och det var ju jätteintressant. Och de mådde mycket, mycket bättre. Men sen var det ju många som bara fick den här lunchen. Och det var ändå så, och påverkades väl lite tror jag. Men det var ändå så att alla sa att det var lugnare under den där tiden. Och det var, kändes, aggressionerna var inte lika nära. Och flera sa att de aggressionerna blev mer hanterbara. Så uttryckte de sig. Det gick att hantera aggressionerna. De blev arga men de började liksom inte sparka eller köra på eller slänga stolar. Va? Men det som är problemet om man är, och många är väldigt sockerberoende eller har problem att reglera blodsocker. Och då går det upp och ner så här. Och när man, om man äter godis till exempel så går ju sockret ut väldigt fort i blodet. Och då går det upp till hjärnan och då blir man pigg en kort stund. Eller hur? Och sen så säger kroppen till att nu är det för mycket blodsocker i blodet. Och då lägger man dit lite insulin. Så man producerar insulin för att plocka bort blodsockret ur blodet. Lägga in det i cellerna istället som fett eller som glykogen eller något. Och då sjunker ju blodsockret. Och har man problem då så kan det sjunka väldigt mycket. Och en del, kommer man ner här nere så kan en del bli jätteaggressiva. En del, man kan till och med svimma och göra, ja, tappa minnet. Det händer allt möjligt. Och sen blir man ju förstås sugen eller man behöver ha lite socker för att man blir så förbannad helt enkelt här nere. Och så äter man godis igen och så går blodsockret upp och så blir det samma sak igen, man går upp och ner. Och det här är ju förödande. Och jag kan ju tänka mig att många som har lätt att misshandla folk eller bli förbannade i skolan eller liksom inte klarar av det här vardagliga riktigt för att de blir aggressiva så lätt. Jag kan tänka mig att många av dem har just problem med blodsockret. För att om man istället äter då enligt den här GI-metoden, när man har mer komplexa kolhydrater som inte frigörs så fort utan som läcker ut i lite lagom takt, då när man äter så får man en liten uppgång i blodsockret, men det ligger ändå rätt stabilt så här. Och det är ju såklart mycket lättare för kroppen. Det är ju jobbigt för kroppen när det åker upp och ner så här. Men det blir ju också bättre för humöret, för då kommer man inte i den här låga blodsockret. Och jag tror att nästan alla upplevt det om man blir lite sen med lunchen eller middagen och är jättehungrig. Och då blir man ju lite irriterad, eller hur? Det blir nästan alla. Och det är ju det som är viktigt då med kolhydraterna, att de är jämnt fördelade så här. För kroppen använder och hjärnan lagrar liksom inte det här sockret utan det behöver hela tiden. Det är som en sån här löpande bandfabrik, va? Det behöver hela tiden.
Fast där har vi det här igen som han nämnde då, den här 2-5-metoden. Jag har kört det en del.
Ja.
Fast jag har gått över till 1-6 istället.
Aha.
Men i alla fall, tanken med det är ju det här att kroppen behöver vila.
Ja.
Ungefär som man behöver sova på natten, vila från allting. Att inte hela tiden jobba med intag utan att få vila och då inte totalt då, för det är inte totalt fasta utan 500-600. Men då är det kalorier som är viktigt och att det inte är för mycket för att kroppen ska ta igen sig, och då menar ju det att då cellerna förnyas därför att de känner att ja, nu är det lite brist, nu får vi jobba på här och så. Och att det är inte framförallt, det är inte en bantningsmetod i första hand, utan det är en, vad ska man säga, reparationsmetod. Man ska kunna förnya även hjärnceller så att man till exempel när man är uppe i åren som jag ska kunna behålla minnet lite längre.
Ja, men jag tror det är jättebra. Och, det man
och då, då är det inte det här med att fylla på hela tiden. Men
fast där ska man också äta grönsaker.
Ja, men alltså det viktiga de där dagarna när man, när man minskar på kalorier, då är det kalorintaget. Oavsett nästan vad det handlar om så är det att lite kalorier så att kroppen får vila.
kalorier är aldrig bra.
Jo, men de andra dagarna måste man ha.
Det är alldeles rätt. Alltså det har inte varit så mycket forskning just på den där metoden. Men däremot så vet man ju att halvsvälta råttor och halvsvälta möss, de lever längre och har mindre, färre sjukdomar. Ja. Så det är bra att halvsvälta lite. Ja. Man ska inte helt svälta. Men det här med vitaminer och mineraler, eller framförallt vitaminerna som går ut ur kroppen, de måste man ju ha hela tiden. Mm. Men jag tror att man får känna sig för lite själv också, om man mår bra eller inte. Men vitaminer och mineraler behöver man. Och man kan inte vara utan det.
Det är viktigt att hitta en balans i sin kost.
Ja, det är det.
Jag har ju åkt som en jojo upp och ner. Det var först när jag kom till Exkon. Mina barn har varit jättenoga med att se till så att de får näringsrik mat, och det är frukt och det är grönsaker och mjölk och kalcium och kalium och allt det här. Men jag har ju slarvat själv. När jag kom till Exkon så var det först då jag började äta grönsaker i maten. För jag har haft så dåliga tänder när jag var missbrukare. Så jag har ju inte kunnat tugga där grönsaker och grejer. Och det resulterade i att jag mådde bättre under lunchen och några timmar. Men sen kom jag ju hem och då var det ju snabbmat. För jag orkar ju inget mer. Men det resulterade i att jag föll under isen här i december. Jag har varit långtidssjukskrivna av brist på allt du kan tänka dig i kroppen. B-vitaminer, D-vitaminer, kalcium, kalium, zink.
Det är ju förfärligt.
Allt, jag låg under all kritik. Läkaren tittade på mig och sa, hur står du på benen? Och jag sa, det är vilja. Han bara, ja, det måste vara en jävla vilja, sa han. För det här, de la in mig på sjukhuset, men jag hade inte tid att lägga in på sjukhuset, tyvärr. Slutade med att jag svimmar inne på vårdcentralen här. Min kollega är med mig, för jag bara gick i golvet. Bam, sa jag. In på sjukhus och fick hjärntransfusioner, blodtransfusioner, B-vitaminsprutor, D-vitamindroppar i maxdos och massor av kosttillskott. Och i och med att jag har gått ner i vikt så måste jag äta mycket kolhydrater. Ja. Och jag ska ligga på ett väldigt överskott av kolhydrater, men det gäller ju att hitta en balans.
Mm. Och rätt kolhydrater, för det är väl inte alla kolhydrater som är lika. Det finns väl olika
där också. Ja, man ska ju inte, man ska aldrig äta de här snabba kolhydraterna.
Nej, utan en balans. Så.
Ja, ja.
Jag har ju känt, jag har varit ute och föreläst lite grann i Ann-Maries fotspår här nu, att det här med balansen, det är ett evigt återkommande till balansen hela tiden. Så, men nu försöker jag äta mina kosttillskott, mina vitaminer, mineraler, aminosyror, och jag äter sån här träningspulver med kolhydrater för att jag ska gå upp i vikt. Men det är jättesnabba kolhydrater där i. Så där får jag försöka kompensera med långsamma kolhydrater. Så ta en banan istället och såna här grejer. Jag börjar sakta men säkert må bättre i kroppen. Mina kollegor säger att jag börjar faktiskt bli gladare. Jag är inte lika tjurkärring som jag var under en period här.
Så. Det är lätt att man
inte lika deprimerad heller.
Nej, jag blev jättedeprimerad. Det kändes som jag hade en dimma i hela huvudet.
Ja, det är klart, om man inte har näring så går det går inte.
Ja, nej. Det är... Sen gjorde det att jag hade personliga tragedier i familjen här nu i höstas. Så. Men just den här dimman, den ville ju inte släppa. Jag trodde jag höll på att bli tokig, det är ändå sagt. Men då gick jag tillbaka till det här med maten och jag mår faktiskt bättre. Mm. Jag ser skillnad på mina barnbarn och min man, min dotter. Mm. Så kosten är grunden till det mående faktiskt.
Men det tycker
råris,
jag
är inte det bra?
Råris, jo, det är bättre än vitt ris.
Ja, jo, men är det bra?
Det är rätt stor skillnad.
Men är det bra? Jag menar,
man ska ju inte äta för mycket. Det ska man ju inte. Men det är klart att det är bra. Men det gjorde vi. Det hade ju på Exkon. Jag vet inte, jag höll på 3 månader och tjatade om att vi skulle ha råris innan Kjell och de gjorde fullkornsris. Ja. Men det dröjde jättelänge. Och sen, och då så visade jag de här näringsämnena i råris respektive i vitt ris. Och i vitt ris är det ju strängt taget ingenting. Va? Men i råriset så finns ju alla B-vitaminer och en del mineraler och så. För det finns
vad är skillnaden på råris och fullkornsris?
Ja, fullkornsris, det är ju det hela skalet.
Ja, men det är inte i råris alltså.
Men vi jämför det väl vitt ris och råris?
Nej, men råris och fullkorn.
Ja, men fullkornsris och råris. Jag tror
jag det var samma sak.
Nej, jag är lite osäker. Men det ena har någon liten del av den här skalet borta. Medan den andra har
allt
med. Så att det kan ni titta.
Det är väl fullkornsriset som har den här hinnan skalgrejen kvar, tror jag.
Ja, jag tror att det är så.
Men råriset är ju vitt och svart. är det väl?
Ja, nej. Det är inte det. Nej, det är vildris är svart.
Vildris är det jag tar efter.
Ja. 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 Men det som var intressant tycker jag med det här försöket vi gjorde på X-konst då, det var ju att folk kände sig bättre. Och vi jämför, jag gav också frågeformulär så att vi kunde se att de som var med på projektet, de hade, när de svarade precis i början där innan vi hade börjat med maten, då låg de under vad normalbefolkningen låg. Och då hade jag korrigerat lite för socioekonomiska grupper. Mm. Och sen efter ett år, då låg vi alltså jättemycket högre. Så det var stor skillnad. Mm. Och folk kände att de mådde mycket, mycket bättre. Och nu fanns det ytterligare en faktor än maten. Och det var ju att vi åt på samma tider. Så att det blev större gemenskap också. Mm. Och det är klart att det gjorde ju att man mådde bättre också. Mm. Vi ska inte förringa det. Men jag tror som sagt att mest handlade om maten. Och sen så var det just det här med aggressionerna. Att aggressionerna blev mer hanterbara. Och sen... Ja.
Jag måste säga att jag har gjort samma sak fast omvänt.
Ja.
Alltså när mina vuxna barn var små. Då hade jag precis kommit från Spanien till Sverige och fått lärt mig att laga mat på riktigt sätt. Och aldrig använda buljonger och sånt. Utan allting gjorde man själv hemma. Så mina ungar är ju inte uppvuxna på barnmatsburkar och sånt. Och de har varit kontrollerbara och helt underbara ända till de började sköta sin kost själva.
Mm.
Och det blev McDonalds, pizza.
Mm.
Jag fick aggressionsproblem hos min son.
Mm.
Och det var kraftiga aggressionsproblem alltså. Mm. Och jag fattade inte vad som hade hänt med honom, för jag tyckte han hade en bra uppfostran. Jag förstod inte färgen. Och min dotter, hon hade egna idéer om allt i livet, om alla människor och,
Hur gamla och så vidare. Var
Ja, det börjar ju i tonåren när de börjar sticka iväg med polen och checka på McDonalds och sånt där.
Mm.
Idag är min dotter 25 år och har fått en diagnos på ADHD och även Aspergers.
Mm.
Och min son, han har ADHD, men han har inte tid att göra det här, utan han tycker att han kan leva så ändå.
Mm.
Men då ställer jag mig lite frågan. Alltså, gör kosten så himla mycket?
Ja.
För alltså, de hade ju inga tecken som helst först de började sköta sin mat själva. Alltså.
Det där är ju märkligt, för att alltså, ska man ha en ADHD-diagnos så ska den faktiskt börja för ett visst år, om det är 3, 4 eller 5 kommer jag inte ihåg. Men det ska alltså börja tidigt i barndomen, inte i vuxen ålder. Så att, det är märkligt att de har fått en ADHD-diagnos överhuvudtaget under de omständigheterna.
Ja, hon är klockren alltså. Alltså, jag har ju suttit med henne och psykologen och allt det här. Ja. Alltså. Och varit med henne på KBT-behandlingen också.
Men det var inte så när hon var liten.
Nej. Gud, världens snällaste unge. Världens lugnaste unge. Helt underbar.
Men kan hon inte prova att lägga om kosten då?
Ja, det har hon gjort. Hon har dessutom fått gjort en gastric bypass då, så att hon har lagt om kosten.
Fast då kan hon ju inte ta upp näringsämnen.
Hon äter ju tillskott. Det får hon göra resten av livet. Hon har precis blivit mamma. Så att. Men det läskiga är ju det, som sagt. Så länge de åt den hemmalagade riktiga maten. Där det inte var några tillsatser. Det är ingenting som här. Då mådde de bra. Och sen när de började sköta sig själva. Då gick det åt skogen.
Mm.
Då kom det liksom färdigt fram. Ja.
Ja. Sen var det ju 5 stycken av de här 30 då, som la om posten helt. Och det var väldigt intressant också. Och nu vet ju inte jag exakt vilka det är. Några vet jag vilka det är. Men en del av de här skrev ju då, och det här var anonymt, men då skrev de att de hade blivit av med sjukdomar. Och en av dem vet jag ju är Kjelle. Han kom och sa till mig en dag: du, Ann-Marie, du har inte tagit astmasprayen på ett helt år nästan. Jag brukar ta den en gång i veckan minst. Jag tror att det är mat. Det var det förmodligen. Men det kan ju vara andra saker också. Det är svårt att veta. Och en blev av med sin problem i tarmen, IBS. Och någon annan blev av med någon annan. Och så gick de ner i vikt. Så att det fick mycket bra effekter tycker jag. Och min tid är kanske ute nu. Men ni får ju gärna ställa frågor och... Jag har egentligen mycket mer att berätta, men jag kan ju säga då att det finns en kvinna som heter Barbara Reed Stitt, och hon har jobbat som övervakare i många år och är en gammal kvinna nu. Hon har skrivit den här boken och hon har alltså jobbat jättemycket med kosten. Hon säger att hon har räddat många som var på väg in i kriminell bana.
Och de tvingade de här personerna att gå sen, annars så skulle de hamna i fängelse, så att det var under tvång. Men de la om maten och blev bättre. Sen gjorde hon ett sånt försök på en skola. För det här har gjorts på flera skolor sen. Och amerikanare äter ju väldigt mycket sämre än vad vi svenskar gör, men där var det så att de fick frukost på morgonen och så fick de bra lunch och så tog de bort Coca-Cola och godis och de kunde inte köpa det. Och på den ena skolan som är väl den mest berömda, som heter Appleton i Wisconsin, där var det så att de hade problem hela tiden innan. Polisen var där varje dag, lärarna sa att de kunde inte ha undervisning, ungarna sprang fram och tillbaka och hit och dit. Klottrade, hade sig, slog sönder grejer. Ett halvår efter den här matinterventionen var det lugnt. Och de här lärarna som intervjuade igen då, de säger att nu kan vi ha lektioner. Barnen är koncentrerade. Det funkar jättebra. Och det här är inte enda försöket, men det där var ett stort försök. Men det är massor med såna här försök. Och ändå så klarar vi inte att jobba mer med maten. Det är, tycker jag, är sorgligt. Men den här är jättebra. Sen tog jag med den här, men den tar vi inte här. Och sen finns det då lite olika amerikanare. Det här är, jag har pratat om två andra, men det här är en som heter Carl Pfeiffer, som också är en av de här som jobbade med Linus Pauling. Och han kallar det alltså för ortomolekylär medicin. Och i Sverige har vi faktiskt bildat en förening som heter Svenska sällskapet för ortomolekylär medicin. Men den här Carl Pfeiffer, han har ju också skrivit om kriminella. Och jag har ju börjat ju intressera mig för dem, just för att jag tycker att det är så onödigt. Och många skulle inte behöva sitta inne i fängelse om man jobbade mer med maten. Och jag tror också att man skulle tjäna rätt mycket pengar på att förändra på det sättet. Och jag har försökt att förändra maten på fängelserna, men det går inte så bra. Men vi får se. Det kanske händer något sen. Ja, vi fortsätter. Vi jobbar på. Sen gjorde jag också ett material som vi kallade för kostskolan, som ni gärna får bläddra i om ni vill. Och vill ni ha det så kan jag mejla er. Ja, så får jag tacka för mig då. Du kan väl ta bort den då.
Tack ska du ha.
Ni har hört Ann-Marie Lidmark från Nature Associates redogöra för projektet Matrevolutionen, som är en studie om effekter av kostförändringar hos före detta kriminella.